en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Idag ska vi prata om två av de galnaste matcherna vi sett på länge. Den ena kanske är den galnaste i modern tid. Med mig har jag i vanlig ordning Frida i London och Makoto här i studion. Mitt namn är Patrik Syks, röstklon.
Alltså jag vet inte ifall vi behöver bekymra oss så mycket om våra jobb än så länge.
Alltså, Makoto tycker jag är ett intressant uttal.
Makoto. Nej, men det har man kallats också. Ah, så okay. Att det är inga konstigheter.
Det kan jag
kärt barn har många namn.
Förstås tänker vi. Ja, när det där var jag som lekte med en liten röstklon. Och det tyckte vi kunde vara kul att inleda avsnittet med. Vi ska prata om Chelseas vecka såklart. Den galnaste matchen i modern tid. Kalle är det i det här då. AI-genererade lilla introt. Och Spurs Chelsea tänker ju då förstås på, vilket du måste, alltså jag kan inte komma på en galnare match som jag någonsin har sett i mitt liv, om jag ska vara ärlig. Alltså det har varit galna liksom förlängningar, dramatik. Vi hade ju VM nu senast, några riktigt sjuka vändningar och så vidare, men bara sett över ja, det är, vi kan inte ens prata om 90 minuter längre. Alltså första halvlek var väl nästan uppe på 60 minuter innan de blåste av. Och andra halvlek vet jag inte hur lång den var. Vi spelade ju ja, hur många minuter som helst i den här matchen. Man tappade räkningen, Frida. Du var där. Jag kan tänka mig att du var trött när du kom hem på kvällen. Efter det. Vi börjar där och så får det liksom spilla över till vad som hände den här helgen. Men alltså fullständig galenskap. Och det är svårt att säga vad det var som var egentligen. Varför just den här matchen blev så extremt galen.
Ja, det var ju, berodde ju väldigt mycket på var. Det kan man ju hugga fast i alla fall.
Ja, absolut, förstås. Men...
och det var väl det som var problemet också när man, för första gången i mitt liv egentligen, så satt jag och tänkte att det vore nästan bättre att ha suttit i tv-soffan och tittat på den här matchen, för att det var svårt att hänga med i vad som hände. Och då har ju vi på pressläktaren ändå skärmar framför oss. Ni kan ju tänka själva hur det var för dem. Alltså övriga åskådarna som liksom vände sig mot pressläktaren varje gång det hände någonting och försökte få någon förklaring till vad det var som pågick. Så att det var svårt att hänga med. Det var ju lika jobbigt för spelarna, det sa ju Dejan Kulusevski efter matchen också, att det blir inte lätt för dem heller att förstå vad det är som sker. Och ja, det var väl det som gjorde att den matchen blev som den blev egentligen, det här med att Tottenham inledde starkt och sen så börjar det här då där Christian Romero, som vi har hyllat för att han har hållit huvudet så kallt hela säsongen, helt plötsligt är sig själv igen och gör de här vansinnesgrejerna inom loppet av, vad var det, 5 minuter. Just det här att ja, han först kommer undan efter den här efterslängen på Colwill. Ja. Men att då välja att göra på det sättet på Enzo Fernandes i straffområdet, det är inte det smartaste han har gjort, om man säger så. Så att det var ju det också som såklart var upphovet till att Tottenham på något sätt ändå tappade matchen. Och ja, sen känner vi redan till hela historien med den höga backlinjen och allt vad det innebär. Så det var ju bara en tidsfråga egentligen att Chelsea skulle tajma de där löpningarna och ta hem segern. Men jag tror väl ändå att det värsta med den matchen var ju att Tottenham drabbades dels av de här avstängningarna på Romero och Udogi. Men också givetvis skadorna på James Maddison och Van de Ven. Van de Ven kunde vi ju räkna ut att det var illa direkt när det hände. För det var ju en helt oprovocerad händelse. En muskel som brast. Men jag hade ändå förhoppningar om, för Spurs skull, att Maddisons skada inte var så illa som den faktiskt var. Men ja, nu ser vi också konsekvenserna av att man saknar ett par spelare. Eller det såg vi nu den gångna helgen.
Alltså... det, vad heter det, Romeros insats, det som är otroligt är ju innan den här efterslängen, så är han ju också, det är så otroligt många dueller med Thiago Silva där och allt möjligt, det smäller hit och dit där. Det var fascinerande insats. Sen då bidrog det väl att det var Chelsea-Tottenham. Det är inte första gången det har spårat ur, men Chelsea och Tottenham, om vi säger så, det tror jag bidrog väldigt mycket till att det blev vad det blev den här matchen. Och sen så blir ju liksom alltihopa just med det här, som du var inne på, Frida. Alltså Spurs som på något sätt ändå kan vara nöjda efter matchen för sin insats, för de står ju upp ganska bra med 9 man och hög backlinje, mest för att Chelsea inte vet hur man ska utnyttja den heller. Det var en otroligt underlig andra halvlek på det också. Och sen en Nico Jackson som är hattrick och är...
som ändå inte imponerar, vilket är helt sjukt.
Ja, men alltså, Cole Palmer såg ut att inte vilja ge honom priset i matchens lirare där i tv-sändningen efter att då höll. Ska jag verkligen ge honom det här?
Ja, det skumma var ju också att jag satt nästan och tänkte att jag tyckte att Chelsea spelade mycket bättre mot Brentford, alltså omgången innan, och då förlorade de med 0-2, vilket också säger ganska mycket om deras spel. Just det här med att det satt väldigt långt inne, vilket gör också att man tänker att var det ändå inte, även om man kan älska att Postecoglou säger åt dem att fortsätta stå högt med backlinjen, innerst inne så tänker man, var det ändå inte lite naivt? Skulle de inte ha backat hem istället och gjort det svårt på det sättet för Chelsea? För de har ju bevisligen haft problem med lågt stående försvar, men ja, supporterna verkar ju älska ändå att han på något sätt fortsätter att att han kör på helt enkelt, att han inte backar hem. Men nej, det blev ju på något sätt en påbörjan på en nedåtgående spiral för Tottenham, i och med då skadorna som påverkade mot Wolves också.
Ja, vi la ju våra förutspåelser i förra veckans avsnitt inför den här matchen, eftersom du strax efter inspelningen då skulle ge dig iväg mot Stamford Bridge.
Vi hade alla fel.
Eller förlåt, Tottenham Stadium. Men vi var inne på det, att det som är det stora frågetecknet är, kan Ange och Tottenham vara tillräckligt pragmatiska? För vi vet att Chelsea har svårt offensivt mot väldisciplinerade, lite lägre stående försvar. Det är ju liksom den stora akilleshälen för Chelsea. Kan Spurs utnyttja det? Kan man liksom på något sätt skruva på sin egen spelplan för att komma åt Chelsea? Det gjorde man ju inte, det såg vi ju. Och det var ju det som straffade, även om jag tycker att Spurs under långa perioder av den här matchen är ganska överlägset det bättre laget på plan, så blir man ju straffade för Raheem Sterling, som vi måste prata mer om, är ju så otroligt viktig för det här Chelsea. Han var fantastisk mot Manchester City igår. Tycker han är bäst på planen i den matchen. Och vi pratar ganska lite, alltså så bra som han är på väldigt mycket och på olika positioner, han fick ju byta sida. Men det är som en mot en. Jag menar, det är inte så många som bara står en mot en mot Kyle Walker och bara bränner honom liksom i en med en kroppsfint och dryck. Det är ganska få som löser det. Men han gör det, han har den kvaliteten. Han är verkligen en av ligans absolut bästa spelare, tycker jag, på sin position i det här spelet. Jag tycker han är fullständigt briljant i stundtal. Sen att han har det där, han är lite slarvig i sin sista touch kanske. Han bränner lite inspel. Alltså det är lite sådär, lite procentspelare på honom. Men jag tycker han, alltså för det här Chelsea, och det är ju han som också till slut öppnar upp försvaret med en till sist rätt tajmad löpning mot Spurs. Jag tycker han är fantastisk att se på just nu, Raheem Sterling, och jag menar, för ett Chelsea där snittåldern är typ 12,5, att ha en så här meriterad, rutinerad kvalitetsspelare på planen, det är ju det viktigaste Pochettino kan ha liksom.
Hans evolution är ju ganska fascinerande egentligen. Just det här med att när han var yngre som spelare, han kom ju fram som väldigt ung, man kan inte fatta att han är inne på sin 13:e Premier League-säsong. Han har ju varit med hur länge som helst, men ja, från en väldigt ung ålder. Men då kändes han ju nästan som mer rutinerad på något sätt än vad han gör nu. Alltså jag tycker nästan att han framstår som en ung själ på något sätt, fortfarande. Och det är också intressant, alltså på sättet som han oftast gör mål nu. Exempelvis när han var i Man City, så det som var slående med hans mål igår var ju att det var ett sånt klassiskt mål som han oftast gjorde i Man City, det här med att han dök upp vid bortre stolpen som gubben i lådan också drog han in målet. Och den rollen har han inte riktigt haft i Chelsea här, utan här har han ju varit mer den spelaren som har fått bollen och sen så har han precis, han har dribblat av dem, han har kommit på kanten, utmanat en mot en, så att han har nästan återgått till att vara den spelaren som han var inledningsvis på sin karriär, så att det är ju intressant i sig. Men jag håller med också, han har ju de här perioderna i, eller ja, ögonblicken under matchen där han slarvar bort bollen lite för enkelt. Och hade han inte gjort det så hade jag också utnämnt honom till matchens lirare, och nu tycker jag väl ändå att Palmer blir det på något sätt, och det hänger väl ihop med också på sättet hur han avslutar matchen med att drämma in den där straffen, för att det var verkligen, ja, att kunna göra det på ett så pass kyligt sätt, det kräver ändå en hel del. Men jag tycker både att Sterling och Palmer ihop fungerar bättre och bättre också, så att har man två spelare som dem, som dessutom tillhörde Man City båda två en gång i tiden, då kommer man långt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Känns det inte som att Sterling på något sätt fått ett lyft just av den här ungdomliga, alltså miljön han har på topp nu? Att han... Även om man kan känna att han ser mer ung och frejdig ut än rutinerad idag, så känns det väl ändå som att han på något sätt också plockat ett ansvar för att han måste göra det. Tidigare, första säsongen i Chelsea, så var han bara en del av någon sorts hopkok av profilstarka spelare som inte riktigt passade med varandra. Nu finns det ju en klart mer tydlig plan på vad Chelsea håller på med liksom truppbygget. Sen kan man diskutera om det är för ungt och valpigt totalt sett i Chelsea vad de borde vara och vad de borde ha för ambitioner och vad de har investerat. Men för Raheem Sterlings del så tycker jag att det känns som att han verkligen växt i den här truppkonstellationen. Och just som du nämnde, Frida, också samarbete med Palmer och även samarbete med Nico Jackson tycker jag ser väldigt lovande ut.
Jag tycker alltså, väl också framförallt, alltså man får ju komma ihåg det att han spelade under, vad blev det till slut, 3 tränare i Chelsea under förra säsongen. Jo. Det är inte lätt heller att få in någon sorts... Ja, alltså jag menar, ingen spelare egentligen presterade ju på veckolig basis, så att det var ju det stora problemet för Chelsea förra säsongen. Och jag menar, jag kan inte ens fatta egentligen att man ens satt och ifrågasatte Pochettino efter typ en månad. Ja, det gjorde ju inte vi riktigt, alltså vi ville väl ge honom mer tid, men det var ju rätt många som ifrågasatte, är han verkligen rätt tränare? Och jag tycker väl att insatsen här mot Man City visar att ja, det är han. Men visst, mot lågt stående försvar så kan det säkert fortsätta att se lite jobbigt ut. Och det tar ju ett tag på något sätt att få in det där i sitt system, att kunna besegra olika typer av motståndare. Men det är såklart mer tacksamt att möta Tottenham och Man City som faktiskt vill anfalla och kliver upp. Men jag tyckte väl i slutändan att 4-4 var ett rättvist resultat, för det var inte som att Man City var dåliga på något sätt, och Chelsea slog ju faktiskt av på fokuset i defensiven vid ett flertal tillfällen.
4-4 var ett rättvist resultat, det är bra.
Oavgjort var ett rättvist resultat.
Man tänker fortfarande på Raheem Sterling som en relativt på något sätt ung fotbollsspelare, vi har varit inne på det. Han värvades alltså av Benitez till Liverpool från QPR. Så länge har han varit med. Det är länge sedan spelat liksom.
Han var ju ganska ung då, som sagt.
Han var ju väldigt ung då, han var bara 16 år. Men ändå, han har ju varit relevant sedan han var 16 år gammal.
Men han är inte relevant för landslaget faktiskt längre, vilket jag tror...
Vilket är helt sjukt, tycker jag.
Southgate kommer nog få äta upp det där snart. För att, ja...
Alltså jag fattar att det
är... Timingen är... Alltså jag fattar om han inte var aktuell även innan. Då kan jag på något sätt förstå att du vill ge yngre spelare chansen och så vidare. Men i det här läget, när han ändå fick chansen när han inte var i form, så kan jag tycka det är väldigt underligt att han inte får chansen nu.
Ja. Nu fick ju Cole Palmer, nu fick ju han plats här i truppen.
Och, ändå rimligt tycker jag. Ändå är rimligt.
Absolut. Och yes, jag har suttit och haft det på känn nu flera veckor att han kommer vara med i EM-truppen. För fortsätter han så här så kommer det ropas efter honom. Och det finns alltid minst en spelare när England är i mästerskap som publiken vill se på planen. Och jag tror att det kommer vara han nästa sommar.
Nej, men och det, alltså, du förstår ju vem som helst att det är extrem konkurrens om anfallspositionerna i det engelska landslaget just nu. Det finns en enorm bredd. Men sett till den här hösten, trots Chelseas liksom svajande spel och resultat, så tycker jag Raheem Sterling definitivt hade varit en spelare jag hade tagit ut i en startelva för det engelska landslaget nu. Jag hade haft honom före en Jack Grealish till exempel, även om jag tycker Jack Grealish är jättebra och verkligen har fina kvaliteter. Kom in i den här matchen också.
Jorda. Nu har vi tagit oss till den här 4-4 matchen helt och hållet här, lite seamless.
Ja. Jag tänker det.
Och på tal om det där, för det där du sa Syk, om att det inte är så många som utmanar en mot en. Det var ju det man hade velat se av Jeremy Doku i matchen. Ja. Och som ju faktiskt fick lämna plats då till slut för Jack Grealish. Och det var ju direkt när han fick den här varningen för sin filmning. Direkt så signalerade Guardiola att av med honom. Så att, ja, det var ju talande också för att han lyckades inte göra något avtryck. Och där får man också ge en lov till Reece James, som också var en av de absolut bästa på planen.
Ja, alltså tyvärr jinxade jag ju dock genom att plocka in dem i fantasy direkt inför den här omgången. Det han lyckades åstadkomma var ett gult kort och nästan inget mer. Enorm skillnad mellan en helg till en annan.
Man ska ta in folk som precis har gjort ett hattrick. Vad är oddsen på att de gör det igen?
Ja, Jackson gjorde ju sig ett mål till. Så att,
ja, han har gjort fyra mål på
han
två matcher.
Han är igång. Han tog ett gult kort till också. också lägga till. Alltså, varför ska han in och hålla på och knuffa i den där situationen vid den straffen? Det är som att han verkligen söker det gula kortet. Nu var det ju andra som gjorde det i samma situation också, ska sägas, men
Kyle Walker var jättearg på någonting. Jag har inte lyckats reda ut vad det var Kyle Walker blev så fruktansvärt arg på. De fick ju hålla i honom i den här situationen. Men det var någon som sa någonting till honom som gjorde honom fly förbannad.
På tal om att vara arg, så var det ju det var ju rätt kul då, det här med att när matchen blåses av så bara ser man Pochettino och blir helt vansinnig och bara stegar mot Anthony Taylor, och Taylor står så här och bara väntar på att Pochettino ska komma fram, och sen är det som att Pochettino inser vad han håller på med och bara bromsar in sig själv och tänker då väl att ja, men gud, jag kan ju inte ställa till med en scen här vid på mitt plan liksom. Och sen så går han och omfamnar Kyle Walker istället och hälsar på honom, och så bad ju Pochettino om ursäkt också efteråt. Och sa, jag vet inte vad som flög i mig, jag blev bara så himla arg för att Sterling hade ju kunnat få en till möjlighet där. Men nej, det var inte riktigt, det är inte riktigt det man tänker på när man tänker på Pochettino, utan man tänker verkligen på en gentleman. Men han har ju den här hetlevrade argentinska sidan inom sig också.
Men en fråga måste bara avhandla direkt. Hur kom det sig att Anthony Taylor plötsligt tog den här toppmatchen efter att nyligen har varit degraderad ner till Championship, där han inte direkt jätteimponerad i den insats han gjorde. Sen rakt upp i Premier League till den hetaste matchen i den här omgången igen. Det var lite fascinerande tyckte jag, men underhållande för oss som fick se den här tillställningen, får man väl ändå säga. Sen tycker jag väl han fick rätt på det han skulle göra i den här matchen, men det kanske vissa tycker annorlunda.
Ja, alltså det är väl som, jag säger som Roberto de Cherbi, 80% av domarna i England är urusla. Jag menar, ja. Tyvärr är det ju bara så att det är väldigt olika nivåer på dem. Och ja, vem är bäst egentligen? Det är väl Michael Oliver. Men utöver det så har jag väldigt svårt att peka ut vem som är näst bäst och så vidare.
Vi har ju en situation där också med Kukureya och Erling Haaland som via Satt-studion, Bojan var väldigt kritisk mot den. Och det här är ju, det är som man säger, har man spelat fotboll och vet att när det är två stycken som står och drar i varandra, det Haaland gör mot Kukureya först och får honom ur balans är det som gör att Kukureya sen drar ner Haaland. Jag tycker att Jag tycker inte att det ska vara en straff till att börja med av den anledningen, för de håller båda i varandra. Men jag förstår också när man ser situationen där Haaland trillar, att han såklart blir nerriven av av Kukureya. Men det där är ju problemet, om alltså vissa saker, och framförallt i situationer på den här nivån, måste man nästan ha varit i de där liksom situationerna för att förstå hur det fungerar i samspelet mellan en försvarare och en anfallare, och man båda två håller i varandra, och att det där är liksom en del av försvarsspelet, att man håller koll och man vet, man håller i, för de håller ju båda två i varandra. Man ser ju tydligt på bilden att båda håller i varandras tröjor. Men det slutar med att Kukureya liksom drar ner Haaland, som också lägger sig väldigt lätt då i den
sen har ju Kukureya två armar runt Haaland där i slutändan. Och så på något sätt så tycker jag väl ändå att den...
Ja, men det har ju börjat med att Haaland liksom först har dragit Kukureya tröjan.
Ja, de drar ju båda i varandra.
Och fått honom ur balans. Och det jag menar, det är det som Bojan är inne på, som jag tycker är väldigt bra poäng. Att har man spelat fotboll, om man spelat fotboll på professionell nivå, så ser man att det där inte är en... Det är inte en som gör en förseelse mot en annan. Det där är en kampsituation där båda två bidrar till att till det resultatet som blir. Men jag förstår att har man inte spelat på elitnivå, jag har inte spelat på elitnivå, jag hade varit svårt, men just efter han hade beskrivit det på ett ganska bra sätt tycker jag, så blir det också tydligt att vi kanske måste ha spelare in i domar situationer. Vi kanske måste ta hjälp av spelarna. Alltså jag har ju varit inne, jag nämnde det förra veckan tror jag, alltså det här, vi måste bygga om liksom sättet som vi utbildar domare på. Det måste förbättras, det måste bli professionellt på precis samma sätt som alla andra delar av fotbollen. Vi ska inte lägga till mer teknik, vi ska se till att domarna får bättre förutsättningar att bli de bästa domarna som de kan vara. Men jag tror att vi måste ha in spelare i så fall varrummet eller i något annat sammanhang, för att man ska få bättre bedömningar utav en sport som är svår att såklart sätta sig in
men
i utifrån.
Men är inte problemet här att var verkligen misstaget i så fall från Taylor, var det tillräckligt stort för att VAR skulle kliva in och säga åt honom att titta på monitorn igen? Jag tycker det är det som blir problemet i det här fallet.
Men det återigen så blir det liksom en bedömningsfråga. Jag som sagt reagerar inte allt för starkt på den här straffen. Men däremot tanken just med att få inspela perspektivet. Sätt en neutralt lagd spelare i varje match i VAR-rummet tillsammans med VAR-teamet.
Eller var exempel. Det? Nu måste jag dubbelkolla. Visst var det så att Taylor, det var han som blåste? Ja, det var
jag tror inte.
Nej, det var efter VAR-checken som det blev straff.
Det var VAR som tog den, så att
men varför,
de tyckte
varför
att det var clear
and obvious. I så fall till sin monitor för att titta på straff?
Nej, det blev han inte heller, utan de...
För det var därför jag fick för mig att Taylor måste ha blåst. Men jag var ju där, så att jag missar ju saker.
Jag minns faktiskt inte exakt hur det var nu när du, när du nämnde det. Men jag bara tyckte det var en intressant... alltså straffet som sådan, det var ingen skandalstraff på något sätt. Det var inte ett av de här VAR-besluten vi har pratat om som var helt åt skogen.
Eller kan det
vara jag tyckte det var en intressant diskussion från Bojan. Det här med att saker och ting kan se ut på ett visst sätt, men för en spelare som har befunnit sig i situationen så är det kanske inte en foul. Det är inte, utan det är en kombination utav händelser i närkamp som bidrar till att saker och ting ser ut på ett visst sätt.
Nu blev jag också osäker på om Taylor faktiskt blåste straff.
För nu inser jag att det var början. För man var ju förvirrad där x antal sekunder, så att det dröjde ju, beslutet dröjde, men det dröjde ju inte så pass länge att det kändes som att var de som hojtade. Jag bara tänker om det var linjemannen.
Jag tror att det var Taylor som tog den först, nu mer jag tänker på det faktiskt.
Ja. Det var bara det intrycket jag fick. Och där
jo, det var,
jag...
det var Taylor som pekade först. Okay. Och sen så kollade de det. Så ja, var det.
För där blir det ju på något sätt skillnad då. Alltså som sagt, är ett misstag tillräckligt stort för att VAR ska kliva in och granska den situationen? För att om de skickar ut Taylor till monitorn så menar de ju det här är fel beslut.
Precis.
De menar ju inte det här kan vara fel beslut.
Här var det ju mer, vi tittar på det efter att du har gjort det här beslutet. Nej, men det håller. Det är straff.
Ja, nej, som sagt, jag tycker inte att, och det var, det blev inte heller avgörande kanske direkt för matchen. Alltså det var mer en intressant diskussion.
Det fanns lite andra mål med den här matchen, så att.
Ja, det fanns fler mål att tillgå.
Erling Haaland gjorde en mål med en ny kroppsdel, som han sa själv också, ja, med, bland annat hans andra.
Med högra skinkan där.
Ja, han är inte blyg när han
rakt på sak när han beskrev sitt mål i alla fall, var han ju
Haaland. Jag tänkte mer att det var liksom med, alltså bakdelen, typ så. Men han tog,
men som
psyk
uttryckte det nyss. Ja.
Men det var ju med röven, om man ska vara riktigt ärlig.
Ja,
Haaland såg det på annat vis. Men i alla fall, helt irrelevant i sammanhanget. Något annat irrelevant som ändå tar med mig från den här matchen, som liksom bara bidrar till galenskapen, var ju återigen intervjun efter matchen, där de ska dela ut matchens lirarepriset, när Raheem Sterling får någonting i ögat. Och reportern där tar sig liksom, känns väldigt bekväm med situationen när han ska försöka hjälpa Sterling och få bort det ur ögat. Liksom plötsligt dyker upp en hand i bild och Sterling bara, nej men bort med den, vad gör du? Otroliga scener.
Ja, jag har inte sett det själv, men jag såg någon rubrik i tidningen om att det blev lite så här konstig stämning. Jag tycker ändå synd, för jag antar att det var Patrick Davidson som...
Ja, han menade jätteväl.
Och han är, alltså Davidson jätteväl. Tycker jag är den överlägset bästa reportern, alltså som den här ligan har. Så att jag känner med honom om det var så att det blev lite konstigt.
Nej, det fanns ju inget ont uppsåt i det, men det var en väldigt liksom lustig situation alltihop. Som bara bidrog till hela den här galna matchen som det ändå var.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag vet inte vad man ska dra för slutsatser egentligen. Alltså, ska City vara besvikna på en poäng mot Chelsea, men jag tycker man kanske inte ska vara?
Nej, eller? Alltså jag tror ju att Guardiola hatade den här matchen på väldigt många sätt, just för att de aldrig riktigt fick kontroll. Alltså, det kändes som att de hade kunnat göra 10 mål framåt och de hade ändå inte fått den kontrollen som de ville ha i matchen. Och där kan man ju peka på lite olika saker. Jag tror dels det här med att Akanji försökte har den här centrala mittfältsrollen som John Stones brukar ha, funkade väl så där. De klev ju upp inledningsvis och klev de upp väldigt, alltså med många spelare, 5 spelare som de anföll med, och då blev det ganska bart där på centrala mittfältet, så att det verkade som att de fokuserade på att få fram bollen till någon av dem, och då blev det ju farligt. Och så ser man ju också där i andra halvleken, jag menar varje gång de ställer om så då vet man ju att det är en målchans. Så att det var inte det att de var inte dåliga på något sätt i den här matchen, men jag tyckte inte att de var tillräckligt bra för att ta alla 3 poängen. Så just därför så, ja, delad poäng känns väl ändå rätt rimligt med tanke på att Chelsea var mer påslagna, men att de också begår de misstagen de gör i defensiven. Så att ja, 4-4 it is.
Haaland nu på 49 mål på 48 matcher. Snabbast till 50 är alltså Andy Cole på 65 matcher. Så att det...
Nu kommer måltorkan.
Ja, det kan komma en måltorka på en halv säsong utan att han kommer missa det rekordet.
Han ligger illa till, Andy Cole.
Ja, det är helt sjukt vad han krossar det rekordet. Sen är det liksom så här, jag menar notoriska målskyttar som Kun Agüero ligger på typ 86 och så vidare.
Matcher till 50 då alltså.
Ja, det är helt stört faktiskt. Vi tar oss vidare därifrån då till Wolves Spurs. Vi var inne på att Spurs gick på pumpen på flera sätt emot Chelsea. Inte bara förlorade man matchen, man fick tunga skada av Breck, avstängningar. Udoge blir ju då bara avstängd en match. Han borde kanske haft fler avstängningar egentligen efter Chelsea-matchen med tanke på hans första satsning. Men ändå, Spurs har ju det här, känns det som. Man har 1-0 och det är bara några minuter kvar att spela. In kliver Sarabia, jag har för övrigt aldrig tvivlat, med en helt enorm insats sista. Målet är ju sån klass att det...
Men där innan där, alltså Matheus Cunhas passning.
Ja, den är,
alltså, är den helt otroligt väl skruvad in i boxen. Sen ja, Sarabia gör ju inga misstag där.
Nej, det är otroligt vackert och ett fin framspelning till 2-1 också. Och inga poäng till Spurs, Frida, i den här matchen mot Wolves. Så fan, ska vi börja bli lite oroliga för Postecoglou nu? Är det Ole 2.0?
Nej.
Han har blivit månadens tränare 3 månader i rad nu. Han inledde sin Premier League-karriär med hattrick i Manager of the Month. Augusti, september, oktober.
Han får jobbet i november, tror jag.
Det kan bli jobbet i november.
Ja, alltså, det räcker ju att ta en titt på den här startelvan, så ser man ju att det här är inte Postecoglous startelva. Det är inte hans spelare. Davis och Dyer, jag har full förståelse för att det är jobbigt att komma in så där. Kastas rakt in i hetluften på något sätt. Men man såg ju också att de saknar ju den här speeden som Postecoglous backlinje måste ha för att de ska spela som han vill att de ska spela. Så att där var det ju dels de avbräcken då. Och sen så Höjbjerg, jag har aldrig varit ett fan av Höjbjerg. Jag tycker inte han är dålig i den här matchen på något sätt egentligen. Men han bidrar ju inte med de aspekterna i Tottenhams spel som de hade mått bra av. Alltså man tänker sig då att James Maddison är borta. Man tappar en spelare som är enormt kreativ. Och att ersätta honom då med Höjbjerg, det kommer inte bli samma balans. Och det märktes ju också i det här med att Son inte var så involverad som vi har sett honom vara tidigare. Man tappar väldigt mycket om man tappar James Maddison. Så att höjdpunkten här för Tottenhams del var ju att dels målet som är jättefint, får man säga. Det är ju faktiskt Pedro Porro på många sätt som gör det målet ihop med Kulusevski, som också står för en fin aktion där innan Brennan Johnson drar in den. Men i övrigt så hängde det ju ändå i luften att Wolves skulle få hål på dem, och de landade ju också på ett expected goals på typ, ja men vad var det, 2,15 eller någonting, medan Tottenham låg på 0,70. Så att det visar ju också att Wolves skapade tillräckligt mycket för att vinna den här matchen, och de anföll med väldigt många spelare och utnyttjade då det här med att Tottenham inte längre hade den här farten i backlinjen. Så att, nej, cred till Wolves att de aldrig gav upp, för det hade ju varit enkelt att göra det. Men efter det fina målet där, att Mario Lemina också kan trycka in det där 2-1 målet, det kändes nog väldigt skönt för Gary O'Neill, som ändå har haft det tufft de senaste veckorna. Han har fått rätt många dumslut och så där emot sig, men här lossnade det verkligen.
Ja, men man gillar Gary O'Neill, alltså han är ju, det är mycket känslor på bänken och runt matcher med Gary O'Neill. Men han är ju han gör ju väldigt mycket av de här chanserna han har fått. Jag menar, när han tog över Bournemouth var det inte många som visste vem Gary O'Neill var. Och han kommer in och tar det här, och jag tycker han imponerar här i Wolves också. Jag menar, han har dessutom fått sin bästa spelare skadad här nu, Pedro Neto. Men ändå löser man den här matchen, och att fortsätta trumma framåt, och jag imponeras av Gary O'Neill kanske framförallt i Wolves, för att jag hade som sagt dömt ut de här inför säsongen, trodde inte att de skulle ha kraft, ork och bredd att hänga med ovanför strecket, och det gör de ju med besked nu, får man verkligen säga. Vi tar oss vidare till Old Trafford, Manchester United Luton 1-0. En liten bounce back kanske från Köpenhamn, jag vet inte.
Alltså, har vi sagt
i protokollet kan vi ju ta med oss.
Alltså, det finns någonting alarmerande, tycker jag, med United nästa gång. Att det är väldigt mycket så här uddamålsegrar som bara på något sätt maskerar problemen och skjuter fram problemen till när de förlorar med större siffror mot bra lag. Alltså, om man tittar på United, vilka de faktiskt har vunnit mot den här säsongen. Alltså bara rakt av alla segrar de har tagit. Då är det alltså i Premier League: Luton, Fulham, Sheffield United, Brentford, Burnley, Nottingham Forest, Wolves. Och det är bara uddamålsegrar. Och de har väl egentligen inte briljerat i någon av de här matcherna heller. Så fort de har ställt mot någorlunda bättre motstånd eller danskt motstånd, så har de haft betydligt mycket större problem. Och jag tycker väl att den här matchen mot Luton återigen är någon form av översminkning och framskjutning av akuta bekymmer som finns i den klubben. Med det sagt, fint mål av Victor Nilsson Lindelöf och kul för honom att han fick kliva fram och visa sitt värde i den här matchen. Men i övrigt inte mycket positivt att ta med för United förutom att de får 3 poäng.
De skapar ju ändå 4 stora chanser i den här matchen, så att de hade ju faktiskt kunnat vinna med mer. Men det absolut största bekymret är ju fortsatt att anfallarna inte gör mål. Det är mittbackarna som kliver fram. Och ja, någon mittfältare här och där, men Höjlund får fortfarande inga Premier League-mål. Han gör mål i Champions League, men inte i Premier League. Marcus Rashford vill man se mer av. Ja, det är ju det som är det stora problemet på något sätt, att de inte har de där notoriska målskyttarna framåt, och då blir man ju lidande om man inte gör mål, om man inte tar chansen och när andra på något sätt får kliva fram.
Det hade räckt med bara en målskytt. Det hade inte ens behövt vara en notorisk målskytt, bara en anfallare som gör ett mål i ligan någon gång hade ju hjälpt. Ja, och illa ute är man ju faktiskt i Champions League-gruppen också.
Väldigt illa ute.
Man måste slå Bayern München.
Jag tror inte, jag ser det inte hända. Alltså jag ser det inte hända i dagsläget. Alltså för det känns som att det här United inte mäter sig. Med den absolut att de har haft de skador de har haft i försvar och även på mittfält och så vidare. Det bidrar till att man inte riktigt fått ut det maximala man skulle kunna få med den här truppen, men i dagsläget ser inte jag dem kunna slå Bayern München, även om Bayern München inte heller har varit absolut på topp.
Och jag menar, de behöver också slå Galatasaray för att inte då missa Europa League också.
Jag har ganska svårt att se det också i dagsläget, att de åker dit, och med tanke på hur bra Gala såg ut.
Jag tror inte kryss räcker, om jag ska vara riktigt ärlig.
Det är absolut oroväckande, det måste jag säga. Och jag är inte övertygad om huruvida Erik ten Hag är kvar när det här året är slut. Alltså om det fortsätter på det här sättet. Om de åker rakt ur som Jumbo i Champions League. Om de inte börjar göra bra insatser mot riktigt bra motstånd också. Men jag vet inte hur snacket går där borta, Frida. Jag antar att det var ju mycket mer rubrik kring ten Hag efter FCK-matchen i alla fall.
Det har inte varit så mycket snack ändå. Det är ju på grund av det här ägarbytet, eller att Jim Ratcliffe ska komma in som delägare i alla fall. Så innan han är på plats så tror jag inte att det kommer hända någonting. Det är ingen som kan fatta beslut ens. Det är rätt så många som hänger löst i den där ledningen just nu. Så att jag tror inte de har riktigt fokus på det. Och dessutom så är det ju inte helt självklart heller vem man hade gått för som ersättare. Så att jag tror ändå att ten Hag kommer att sitta kvar, men att när Ratcliffe väl är på plats med sina mannar, då kommer väl de på något sätt göra en rejäl genomlysning. Och det är ju det som behövs på något sätt. Jag tror inte det hjälper att byta tränare ännu en gång. De här problemen handlar snarare om att det inte finns någon riktig röd tråd mellan spelarna man värvar in. Och just det här vi har varit inne på också, med att ten Hag nog har varit väldigt ensam i de här besluten. Alldeles för ensam, att han hade behövt någon ordentlig sportchef som på något sätt hade guidat honom. Ja, men vad ska vi vara? Vad ska Manchester United värva in för spelare? Vad för typ av fotboll ska vi spela? Och sen så tar man in spelare utifrån det. Det har man ju inte gjort riktigt. Och jag tror inte att det är hållbart i dagens fotboll 2023, för att de här stora jättarna eller de klubbarna som utmanar om titlar och pokaler, de är så pass välorganiserade idag, för att man måste vara det på något sätt för att verkligen vara på topp. Och Man United har inte varit det på ett bra tag, så att även om ten Hag har uppenbara brister i vissa delar, så tror jag väl att han nog hade gjort ett bra jobb på planen om det hade varit så att han hade fått fokusera på enbart det. Så att jag hade nog sett till att få till en liksom tryggare och mer stabil sportledning i första hand.
Ja, det är ju egentligen det viktigaste och grundproblemet. Det kan jag ju hålla med om också. Samtidigt så på något sätt så har det ju blivit en situation i och med att de inte haft det som gör att ten Hag inte har lyckats i sin roll. Sen om man hade gjort det bättre med en vettig sportslig ledning och en ordentlig organisation, ja, det tror jag absolut. Men här och nu så är det alarmerande dåligt, även om de faktiskt ändå tar 3 poäng mot Luton. Det måste man ju ändå belysa att de faktiskt gör.
Ja, absolut. De har Everton på bortaplan. Det är också, det är alltid en speciell match, Manchester United-Everton.
Tuff match också, verkar det som. Ja. Med tanke på Everton har ju fått upp.
Och Everton börjar se ut som ett riktigt Sean Dyche-lag. Ett bra Sean Dyche-lag. Alltså som när Burnley var så där jobbiga och tunga och hårda och svåra att slå. Liksom. Vi kommer till dem strax. Vi ska till Anfield först. Och 3-0 för Liverpool mot Brentford. Stabil insats. Tycker framförallt Van Dijk såg sådär, ja, men som sitt allra bästa Van Dijk ut igen. Och jag tror att han har liksom vuxit under den här säsongen. Och jag menar, Mbeno är inte världens lättaste anfallare. Han är liksom i bra form. Tuff, stark. Men han fick ju, det var inga dueller som han släppte ifrån sig i den här matchen i alla fall, Van Dijk. Det är den här känslan av att det ser ut som en, det ser ut som en vuxen som spelar mot barn. Som man har en tendens när han är bra, Van Dijk. Han är först på allt, han är snabb, han är som större och starkare än alla andra. Det är framförallt det jag tar med mig från den här matchen när det gäller Liverpool. Och såklart, två mål från Mohamed Salah igen. Det är ju det han gör.
Vilken lång formsvacka han hade.
Salah.
Om man kan kalla det formsvacka, att han var lite blek mot Toulouse och sen efter lite blek i matchen
innan.
Rätt
många som var bleka mot Toulouse.
Jo, så var det givetvis.
Det var ju verkligen en reaktion som Jürgen Klopp ville se, och han har ju den förmågan på något sätt, tycker jag, att ofta lyfta laget. Alltså det här med att han kan vara öppet kritisk mot dem, men att de på något sätt uppenbarligen har så himla högt förtroende för honom att de ser till att plocka fram den här typen av insats i nästkommande match. Och det jag tar med mig mest är väl kanske Salas och Nunez, vad säger man, partnerskap, att de ändå hittar varandra väldigt, väldigt ofta. Jag tror till och med att det är så att de har kombinerat med varandra så pass många gånger. Om man räknar sen förra säsongens start, så har de kombinerat med varandra nästan lika många gånger som vad blir det nu? Jag tror de ligger tvåa på listan i alla fall. Så att det märks i alla fall att de har hittat den där.
Efter det bröna Håland kanske.
Ja, precis. Efter det bröna Håland. Mm. Så att det märks att de har hittat den där kemin emellan sig. Mm, och att den verkligen blir bättre och bättre också. Sen har ju Darwin otur att han inte gör mål i den här matchen. Han har ett par bollar inne, men står ju offside.
Ja, en är ju en ganska tydlig offside, men en är ju verkligen så här tånagel. Och det är ju så. Han har lite, det är lite stolpe ut med, på mer än ett sätt med Darwin Nunez. Men han var ju också jättebra i den här matchen. Mm. Fin assist till Salah.
Fimika stod för sig också. Man vill ändå säga att han mygger in med två assist här också. Och,
ja, verkligen.
Jag tror, jag tror inte att han kommer starta mot Man City ändå, Simikas. Jag tror att Klopp kommer att spela Joe Gomez där.
Det känns väl ändå ganska sannolikt att Gomez går in där och börjar lite.
Och det är ju där fortsatta, jag vet inte vad du säger om det, Syk, men det finns ju ändå lite frågetecken nu kring fortsatt det centrala mittfältet och hur man ska hitta den balansen, för att ändå imponerar ju inte direkt. Hade kunnat åka ut också, det tyckte jag i alla fall. Thomas Frank, han klarar sig för rött kort. Så att det lär väl bli McAllister som går in på den positionen igen när han är tillbaka. Men samtidigt så är inte han heller helt naturlig i den rollen. Nej. Så att där är ju fortsatt ett litet frågetecken i alla fall för dem.
Mm. Ja, det pratas ju väldigt mycket om att de vill värva in den här brassen André. Vad heter han nu?
Han heter väl André.
André, någonting mer. Redan nu i januari. Mm. Att man ville köpa honom i somras. Så att man är inte färdighandlade på den positionen helt enkelt. Utan det kom nog uppgifter om att man hade flugit över en delegation till Brasilien redan nu. För att göra färdigt nära affären till januari. För att se. Arsenal är ju där och drar också. Så det blir kanske en budgivning däremellan. Men så uppenbarligen så ser man att det här är inte, det är inte färdigbyggt det här mittfältet, och det är klart att när Kodjo Gakpo igen då får gå ner och spela mittfält, så är ju det en nödlösning, en inte långsiktig lösning på det problemet, som trots att man har värvat jättemycket mittfältare ser det lite tunt ut, och fick ju slänga in en 19-åring också.
Ganska jobbig sits för Gakpo, tycker jag, att få mest liksom lappa ihop hål på mittfältet. Han kommer ju inte alltid sin rätt där, tycker jag. Nej. Sen hade jag ju velat se alltså Szoboszlai, McAllister, Gravenberg, konstellationen mot typ ett lag som City och se om det håller. För vi har pratat väldigt varmt om den konstellationen tidigare. För de har sett väldigt bra ut när de har fått spela tillsammans de gånger de har gjort det. Hade varit kul att se dem mot ett riktigt bra motstånd och se om det faktiskt skulle hålla centralt. För de har ju funkat väldigt fint tillsammans.
Ja, nu vet jag inte hur Gravenbergs skada ut här riktigt, hur lång tid. Jag tror inte han är kvar, är tillbaka till den matchen i alla fall.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Det är tidig avspark igen då efter ett landslagsuppehåll.
Vad glad han är över det, Klopp. Han strålade som en sol.
Det är varenda gång.
Ja, men gång. Är det inte för att det belyses nu att man bara jävlas lite och lägger det in
känns,
det bara för...
Det känns ju uppenbarligen så.
Men fortsätta
så.
Göra det här tills det slutar gnälla.
Ja, men, så det är ju så här, det är ju lika för båda lagen. Och i en sån här match mot just Manchester City, där båda lagen har mycket spelare som är iväg och reser långt. Men det möter man liksom ett... vad vet jag, ett Bournemouth eller ett Everton eller någonting som har, du vet, de har varit på träningsläger i en och en halv vecka tillsammans för att de spelar inte liksom, de, liksom, den största delen av truppen är kvar, de är inte iväg på landslagsuppehåll, och är de det så är de inte superlångt bort och spelar högprofilmatcher i Sydamerika eller sådär. Så att, men just mot Manchester City så är det ju två lag med ungefär samma förutsättningar, då tycker jag det kanske spela lite mindre roll. Skitsamma, vi tar oss vidare till Emirates, Arsenal Burnley 3-1. Det
där var jag.
Kändes som det...
Du var på plats där.
Där var du, ja. Du fick se Trossard offra liv och lem för att göra 1-0. Han brakade in i stolpen där. Såg lite läskigt ut.
Ja, publiken vågade inte ens jubla efter det målet. Innan de var säkra på att Trossard var oskad. Men det satt rätt så långt inne, för att jag tycker Burnley var väldigt välorganiserade under stora delar av första halvleken och gjorde det svårt för Arsenal. Sen så tappar de lite fokus ju längre halvleken lider, och sen till slut så kan liksom Arsenal bryta ner dem då med det där målet. Och det är väl lite skillnaden också mellan, för att det är trots allt två försvarare för Arsenal som kliver fram i den här matchen också sen i andra halvleken efter att Burnley lite oväntat kvitterade där i 54 minuten, Saliba och Zinchenko. Och skillnaden där mellan Arsenal och Man United är ju trots allt att Arsenal har fortfarande anfallare som gör mål. Visst, Gabriel Jesus är borta, Nketiah var borta, men Trossard på något sätt kan ju ändå, eller Nketiah satt ju på bänken och hoppade in. Men Trossard är ju på något sätt, om man tänker att han är en bra ersättare till Gabriel Jesus på så vis att han har lite liknande egenskaper, det här med att han är väldigt rörlig och han öppnar upp mycket ytor för både Saka och Martinelli. Särskilt Saka var väldigt bra i den här matchen. Så att, nej, till slut så kom första målet där, och sen så var det nog rätt skön för Arsenal att få den där repliken direkt efter kvitteringsmålet när William Saliba får in 2-1 målet och sen Zinchenko där 3-1 målet. Så att de härdade på något sätt ut, för att Arsenal har ju också sina skador, särskilt där på mittfältet, och nu blir ju situationen ännu värre i och med att Vieira också åkte på rött kort, så att nu har de en färre spelare på de positionerna. Men de får väl hålla tummarna att det möjligtvis kommer tillbaka någon efter landslagsuppehållet här. Men nej, de härdade ut.
Och det är tajt där uppe i toppen nu. Med tanke på att Tottenham då förlorade sin andra match den här veckan, nere på 26 poäng, Aston Villa på 25, Arsenal, Liverpool båda på 27, det skiljer ett mål i målskillnad mellan dem, och så Manchester City på 28. Det är skönt verkligen, tycker jag, att vi har en topp som lever på det här sättet. Jag menar, det är 3 poäng som skiljer första till femte plats. Att Manchester City bara skulle vara 3 poäng före Aston Villa efter 12 spelade matcher, det var det nog ingen som hade trott på förhand. Och det har ju mer med att Aston Villa gör det fantastiskt bra under Unai Emery. Nya 3 poäng.
Stutsa tillbaka får man väl säga, ändå efter förlusten i förra omgången.
Ja, precis. Nya 3 poäng mot Fulham, så är det. Jag måste hitta rätt match här.
De är starka på hemmaplan får man säga. 13:e raka, tror jag, på hemmaplan.
De är ju det allra hemmastarkaste laget i ligan under det här kalenderåret. Så hade man haft en hemmatabell så hade faktiskt Aston Villa varit i topp. Ollie Watkins, nytt mål igen. John McGinn. Ett John McGinn-mål. den ska bara ner där vid stolproten.
Men han är ju fascinerande också på något sätt. Och jag tycker han gör det jättefint vid tredje målet också. När han kombinerar ihop med Bailey innan Watkins drar in den. Men McGinn är ju intressant på så vis. Jag tyckte att innan Emery kom in så hade man tappat hoppet om McGinn lite grann. Att han var en sån här lite alibi-spelare på något sätt. Eller att han oftast klev fram när det var lite större lag. Men i övriga matcher så syntes han inte till så mycket och fick inte ut sina kvaliteter riktigt. Men under Emery så är det så många spelare som verkligen har lyft sig. Och det tycker jag verkligen indikerar att Emery är en skicklig tränare. Det vet vi ju om, men han har ju uppenbarligen den förmågan också att få fram det bästa ur sina spelare.
Mm. Sen har han den där, alltså, det är ju ingen stor fotbollsspelare. Han är ju liksom... Han är under en 80 tror jag. Men han är grov på något sätt. Det är som att det är väldigt svårt att flytta på honom där på det centrala mittfältet i närkamp. Han är hård som sten. Det är lite, för att ta en skotsk referens, det är lite så här Charlie Adam när Charlie Adam var bra. Alltså före han slutade träna.
Jag ser i och för sig John McKinn som en ganska mer kompetent fotbollsspelare.
Absolut, han är mycket mer. Men jag tänker just det fysiska, den satta kroppen som bara kunde flytta på spelare centralt. Jag gillar det med John McKinn. Man tänker på honom som en ganska teknisk poängspelare med liksom snabb och rapp. Men han är ju fantastiskt stark och tuff att möta. Alltså.
Minns också när Emery kom in, alltså bara ett par veckor efter att han hade anlänt till Villa, så sa ju McGinn just det, att han var så fruktansvärt fascinerad av Emery som tränare, att det märktes att han var helt lyrisk över hur mycket han hade lärt sig på så kort tid. Och så sa han det, att jag har aldrig haft en icke-brittisk fotbollstränare i hela mitt liv. Och jag tyckte det var lite... Ja, nästan lite gulligt på något sätt. Eller att det kanske är precis det McGinn har behövt. Han har behövt en spanjor som har kommit in och på något sätt lärt sig något lite nytt. Att man lätt stagnerar som fotbollsspelare också. Om man inte har, får höra olika perspektiv på tränarskap och på fotboll. Och Emery kom ju definitivt in med någonting helt annat jämfört med Steven Gerrard. Så att ja, det har gynnat väldigt många individer.
Då tänker man ju också, vilka nivåer hade John McGinn kunnat nå i karriären om han hade fått en spanjor i sitt liv tidigare? Det är också en fråga värd att ställa.
I alla fall imponerande av Aston Villa som är med där uppe ju verkligen och krigar om platserna fortfarande. Brighton var ett lag vi trodde vi skulle ha med högre upp. 1-1 mot Sheffield United bara. Adingra med målet tidigt.
Det var väldigt fint mål.
Ja, det var ett jättevackert mål. Och jag tycker han har imponerat generellt under den här säsongen. Ett riktigt genombrott. Adam Webster med självmålet.
I Danks frånvaro.
I Danks frånvaro så är det Webster som får göra självmålen.
Det var ingen vacker match så mycket kan man ju säga. Förutom Brightons första mål där, så var det ju, det var inget skönspel direkt. Och det där röda kortet på Dahoud blev ju på något sätt avgörande i och med att Sheffield United får in det där målet, eller att Webster får in det där målet bara ett par minuter senare. Så att De Cherby var ju rolig där. Han sa ju det här att han inte gillar 80% av dem engelska domarna, men han sa också i förbifarten att han tyckte att det var rött kort, så att, ja, det kan man tolka hur man vill.
Dahoud har inte riktigt lyft på det sättet man kanske trodde han skulle göra. Jag var väldigt spänd på den värvningen inför att de plockade in honom, men det har inte riktigt lyft på något sätt. Ska väl nämnas också, ingen bra helg borta i England för mina kära landsmän i alla fall. Mittoma bänkade och in i paus och lyckades inte åstadkomma så mycket. Tomiyasu orsakade ju ett mål och ändå kanske skulle varit utvisad. Ja. Tung helg.
Tung japansk helg.
För mina japanska vänner.
får man faktiskt konstatera. Ja, men Brighton, vad ska De Zerbi hitta på egentligen? För att få fart på det här igen.
Inte bänka mitt om man håller på att säga, men ja.
Men det är ju tufft, han har inte den bredden på truppen heller. Och jag menar, alltså tittar man rent statistiskt så dominerar de ju den här matchen sett till att de skapar fler chanser och sådär. Och som sagt, det här röda kortet blir ju lite grann avgörande. Men nej, det är många klubbar genom åren som har haft tufft med det där att bolla Europaspel och ligaspel. Och Brighton är uppenbarligen ett av dem också. Och sen är de ju, alltså, de är ju ett sånt lag som blottar sig defensivt eller blottar sig bakåt. Och det kommer de ju alltid vara, för att De Zerbi kommer ju inte ändra på sig någonsin. Men det innebär ju också att man kommer tappa poäng här och där, och sen kommer man helt plötsligt göra en dundermatch mot ett topplag. Ja, det är ju verkligen, det är verkligen så det blir på något sätt under De Zerbi också.
De är ju fortfarande ett lag som sett i vad de faktiskt har på pappret överpresterar. Vi nämnde ju Adingra nyss, vem hade koll på honom inför den här säsongen, som verkligen tagit kliv. Så jag tycker att det finns ju inget som säger att De Zerbi på något sätt gjort ett svagt jobb den här säsongen på något sätt. Absolut, jag håller ju helt med Frida. De har ju inte truppen egentligen för att heller liksom slåss på två fronter. Det är inte konstigt att de inte har det. Sen gör de det väldigt bra i Europaspelet, ska vi komma ihåg. Överlag också här, så att jag tycker nog att det inte allt för mycket att oroa sig över på så vis för Brighton. Tycker de gör det bra.
Men det är svårt det där med att dubbla Europaspel och ligaspel. Fråga bara Eddie Howe. Därför att Newcastle är ett lag som verkligen får känna av det här med att nu kommer skadorna, nu är det tufft spelschema, det är slitna spelare, och 2-0 till Bournemouth. Det var, jag hade faktiskt den här spikad till Bournemouth på min stryktipskupong. Det var mycket snacken för.
Är det för att vi båda alltid har talat så varmt om Dominic Solanke?
Dominic Solanke är jättebra i den här matchen.
Tänk när jag har fått äta upp det. Det är så härligt varje gång jag gör mål. Så tänker jag direkt.
Jag har ju börjat åt andra hållet verkligen uppskatta Dominic Solanke. Så att,
Han nej, gör men ju också, jag tror han har stått för 55% av Bournemouths mål eller någonting sånt. Han är otroligt
strålande den här säsongen.
Och är inte så ung som man tror att han ska vara. Man tänker fortfarande att det är en 22-23-åring, men han är 26 nu tror jag. Och
man ska ju, jättestor skillnad.
Ska ju, ja, men han ska ju liksom kliva in i sin prime nu. Det ska ju vara hans bästa säsonger det här. Och det är väl ett bra ställe att göra det i Bournemouth då. Det känns som att det är där han kan få explodera och kanske få.
Men sen är ju strikers, de är ju lite roliga också, för att det är ju så himla olika när de pikar faktiskt. Alltså jag vet att man oftast brukar säga att så här 26-27 års ålder att det är då strikers pikar, men om man tänker på det så stämmer ju inte alltid riktigt. För att ja, vem vet, så länge är väl kanske en sån som från och med nu och framåt kanske kommer ha sina bästa år. Vem vet.
Ja, men det där är sant. Michael Owen pikade väl när han var 20?
Eller typ. Ja, precis. När
ja, vi har vissa Doris som pikade när han var typ,
hur gammal var han? Han var ju hur gammal som helst när han pikade. Det är väldigt
Benzema
som
pikade när han var typ 34.
Ja, precis.
Alltså, Zlatan också, om man ska vara ärlig. Kanske 31-32 när han var som allra bäst. Ja. Men jo, så är det lite grann, men för Dominic Solanke var ju en jättetalang i Chelsea en gång i tiden. Han hade en säsong där han gjorde, var det 40 någonting mål i andra laget, alltså U23 laget, och skulle liksom kliva upp, och då när Liverpool värvade honom framför näsan på Chelsea, det var ju lite sura miner då, kan man säga. Fick inte riktigt chansen, tog inte riktigt chansen när han fick den heller, och sen har det varit lite så där med karriären, men nu har han ju hittat verkligen ett lag där han har en roll som den store målgöraren, där han får göra precis det här. Han får förtroendet. Det spelar ingen roll om han går utan att göra mål i 3-4 matcher i rad. Man vet att han kommer starta nästa match ändå och vara den som ska göra målen. Och det är väl en ganska bra utgångspunkt för en som spelare, kan man tänka sig, efter inte riktigt att lyckas slå sig in i de storklubbarna då som man har representerat i lite yngre år.
Sen var, sen var det ju tacksamt också för Bournemouth att möta Newcastle i det här i det här skicket. Alltså, de har ju, alltså, antalet skador är ju oändliga. Det är ju 5-6 ordinarie spelare som saknas, och de får slänga in de här ynglingarna som man aldrig har hört talas om, tänkte jag säga, med Lewis Miley, 17 år.
Ja, han har inte ens ett foto på premierleague.com.
Nej, det säger ju rätt så mycket. Så att, och Newcastle är ju ett sånt lag, att sett till deras spelstil så var det väl tacksam för Bournemouth för att möta dem i det här läget. Och Trippier hamnade ju i någon sorts konfrontation med en supporter efter matchen och sådär. Jag kan väl tycka lite grann, jag har full förståelse för att reser man hela vägen från Newcastle till Bournemouth, för det är en lång sträcka, det är jobbigt.
Det är,
väl,
är det längsta, det är längsta resan, va, i ligan?
Ja, det måste väl bli det, va, numera. Ja, oavsett så, ja, det är en jobbig resa, det är många tågbyten och så vidare. Eller många tågbyten, det är långa tågresor i alla fall. Men samtidigt så måste man ju ha förståelse för att har man så här många skador, då blir det svårt.
Men det var ju, men av det man kunde urskilja av det där kvartssamtalet, om man ska kalla det, som de hade det, eller Trippier hade det med fansen, eller meningsutbytet, så var det väl det att det han reagerade på var just där när det började prata om att de inte kämpade nog. Han sa, hur många skador har vi? Och Trippier har ju en poäng där, att det är väldigt, väldigt skadedrabbat. De kommer från en tuff match i Champions League. Har, som sagt, det är ju, ja, det är inte konstigt att de förlorar den här matchen, så mycket kan man säga.
Nej, och det är det här de här storklubbarna värvar för. Det är därför de värvar så in i helvete mycket spelare och har så mycket bra spelare på bänken hela tiden, för de vet att det här händer dem också. Men vi märker inte lika mycket, för de har så mycket mer bland reserverna att slänga in. Man märker ju sällan när Manchester City har en tung skadekris, vilket de också har emellanåt, men man tycker att spelarna som kommer in är så pass bra så att man tänker inte på det. Det kommer ju ta, med tanke på Newcastles ägare och projekt och framtid, så kommer de ju också vara där, men de har helt enkelt inte hunnit värva in en trupp för den situationen de befinner sig i just nu.
Sen krävs det ganska många år och en annan form av Europa-rutin för att börja känna sig trygg att rotera runt i ett gruppspel i Europa, vilket man ser ganska många lag göra som är i toppen. I alla fall de engelska lagen då, som snarare vilar spelare där i någon form av transportsträcka. Nu har Newcastle hamnat i en grupp som absolut inte är en transportsträcka. Varenda match betyder hur mycket som helst, och är en av de största som klubben har spelat. Så då blir det att du måste kasta ut allt det bästa du har i de matcher. Då kommer spelet i Premier League bli lidande, och det är inte konstigt.
Emil Kraft fick hoppa in.
Ja, Emil Kraft fick hoppa in. 19-8 i avslut till Bournemouth. Det säger en hel del. Ett Bournemouth som ju har varit nere där och krigat i botten av tabellen, tar nu ett kliv förbi de där tre nykomlingarna då, som befinner sig längst ner.
Kraft rakt in i landslaget också, ska jag väl säga, direkt efter att ha kommit tillbaka från skada. Uttagen som potentiell mittback dessutom.
Han spelade ju faktiskt mittback mot Manchester United där i ligacupmatchen, och gjorde det väldigt bra.
Den såg jag när Andersson.
Det gjorde han definitivt. Vi har ett par kvar. Ja, visst, vi ska till Crystal Palace Everton såklart. Everton, bortaformen är ju bättre än hemmaformen. Det har vi varit inne på, att Goodison Park har en tendens att bli ett ok för dem. 3-2 här mot Crystal Palace. En tung och viktig seger för Sean Dyche och Mykolenko med mål efter bara en minut. Det ger ju liksom råg i ryggen i en tuff bortamatch som det ändå är.
Ja, absolut. Och sen så får man ju ändå säga det här med hemmafacit, att om man tänker sen förlusten mot Luton, så har de ju faktiskt steppat upp. Man tänker möten med Bournemouth, och visst, de förlorar mot Liverpool på bortaplan där, men vinner mot Burnley och så vidare, 1-1 mot Brighton, så att de är ju på något sätt på banan nu. Mykolenko är en spelare som har överraskat på mig, för att jag kände länge att jag inte tyckte att han höll riktigt för Premier League, men han är ju uppenbarligen ett offensivt hot i alla fall. Och jag menar, Calvert-Lewin gör inte ens mål i den här matchen, och det är ju annars en spelare som vi har framhållit som fullständigt vital för att Everton ska vinna matcher. Så att de visade verkligen på en väldigt bra attityd i den här matchen, trots då att Palace har SC framförallt som ju i övrigt hade show. Han blev ju dessutom varnad för en filmning som jag inte tycker ja. Är filmning överhuvudtaget.
Och nej, den är, faktiskt... den är lite tveksam faktiskt.
Ja, det är nästan så att han
borde blivit straff där egentligen.
Ja. Men i övrigt så, nej, han är ju en fenomenal spelare, men nej, Everton, de gav sig inte på något sätt, och det tycker jag ändå att de har haft hela tiden, just det här med att visst, alltså ibland så håller de inte rent kvalitetsmässigt, men att de ändå har den här förmågan att lyfta sig på något sätt.
Fick mig osagt att tänka på Francesco Totti mot Sydkorea i VM 2002.
Ja, bara en sån sak.
Ja, det är... vilken match det här var.
Ja, nej, men jag tycker det är just det här. Jag menar bara att Everton åker och gör tre mål på bortaplan, och det är inte Calvert-Lewin som gör nu, utan det är andra spelare. Man lyckas få... Det är en annan go i laget helt enkelt. Och det känns Sean Dyche-igt, och det är en bra sak.
2-3 är dock inte så Sean Dyche-igt.
Nej, det är inte så Sean Dyche-igt, liksom resultatet på så sätt. Men det är, jag vet inte, det är någonting som känns mycket mer stabilt över det här laget nu än vad det har gjort på flera säsonger, skulle jag säga. Och nu får vi väl se då om det blir ett poängavdrag att hantera också. Men det är klart att det finns tre rätt dåliga lag där nere. Det kan ju vara så att man till och med ett poängavdrag kan lösa ett nytt kontrakt.
Någon jag tycker man ska lyfta i Everton också är ju Branthwaite. Mm. Som verkligen kommit in, tagit för sig, gjort den där platsen bredvid Tarkovski till sin. Imponerat, trygg, spännande. Har nog betytt mycket för Everton att få in ett liksom tydligt mittbackspar på det sättet.
Har vi någon? Jo, West Ham såklart. West Ham, Nottingham Forest. Har ju också en Europamatch i bena inför den här helgen. Löste det, men framförallt för att man som Nottingham Forest kan ju inte fortsätta bara ge fasta situationer åt West Ham i en sån här match. När man har kämpat sig tillbaks, tagit ledningen, leder alltså med 2-1, då kan man inte fortsätta bjuda på hörner där det finns en spelare som James Ward-Prowse, för att han bara prickar ju in dem där. Det är först Jared Bowen och sen alltså 3-2 Thomas Suchek. Det kan de inte vara nöjda med, Forrest.
Nej, nu sitter man bara och väntar på att Ward-Prowse, att han ska bräcka David Beckhams rekord också. Han är ju på god väg, om man säger så. Och är ju... Han var ju intressant ändå när han värvades in, för att han är inte en rak ersättare till Declan Rice, men han är på till... Alltså, på något sätt så är han tillräckligt mångsidig för att han ändå har blivit en väldigt bra ersättare till Rice. Just det här med att jag vet att det skojades mycket om att han kunde bara, att han bara var bra på liggande boll, men jag tycker aldrig riktigt att det har varit sant, utan han är bra på ganska mycket, men kanske begränsat bra på vissa saker. Men så har han då den här fantastiska spetskvaliteten som måste vara en fröjd för spelarna i West Ham också, bara det att veta att bollen kommer hamna där den ska hamna varenda gång. Det gäller bara för anfallarna eller resten av spelarna att tajma sina löpningar rätt. Så att nej, han är ett fruktansvärt bra vapen för David Moyes. Det är väl det han älskar också, att ha ett vapen på just på fasta situationer. Sen får man ju säga Elanga där, alltså hur han firar sitt mål. Det är lite tidigt ändå, va, och rycka av sig allt på hela överkroppen. Och, jag vet inte, jag kan förstå det i 95 minuten, men det var ganska våghalsigt ändå, 60... tredje.
Ja, och så blir det 2-2 efter typ 2 minuter efter det. Liksom. Ja. Det
Ja, om vi ska lyfta Elanga åt andra hållet, så kan jag rekommendera att se videon där på den spanske unge Nottingham Forest-supporten som har besökt Elanga, som var där och hälsade på någon väldigt fin video från Forest där. Sen fascinerade mig att det fanns en spansk Forest-supporter, men det var inte det viktiga sammanhanget kanske.
Nej, men jag tycker alltså, anledningen till varför man har pratat om Jared Bowen lite som One Trick Pony, det är ju för att även i perioder då han har varit formsvag, eller han har spelat i ett Southampton som har gått dåligt och det inte har stämt och så vidare. Ja, jag menar Ward-Prowse, var för att jag hade, det stod Jared Bowen framför mig.
Vi ska säga något om Jared Bowen också.
Men Ward-Prowse, så även i de stunderna så har ju högerfoten fortfarande varit glödhet. Han har ju gått runt och varit bedrövlig på planen, som alla spelare gör i perioder man är formsvag och det är liksom, laget funkar inte. Så vi har ju alltid vetat att har den där legat från 22 meter mot mål eller vid hörnflaggan eller någonting annat, så är det alltid farligt. Det är alltid farligt när han ska slå den. För att man vet ju inte, han kan ju slå alla varianter. Det är det som är så sjukt. Normalt sett så har du de här specialisterna på en viss typ av frispark. Man vet ungefär att den där inlägget kommer komma så här. Men jag tänker typ Trent Alexander-Arnold. Han har ett tillslag som är ganska typiskt för honom. Alltså Ward-Prowse kan ju slå den precis hur som helst.
Alltså är Ward-Prowse den Premier League-spelare som skulle vara allra bäst på fotbollsgolf om man bytte karriär?
Utan tvekan skulle jag säga. Han skulle vara svårslagen i fotbollsgolf till och med.
Han och Beckham borde köra.
Ja,
det hade varit väldigt kul att se.
Jared Bowen nämnde jag.
Ja, du nämnde honom misstag, men man ska ju säga att han smyger low-key med där uppe i skytteligan. Han petar in någon boll per match. Lika många som Heung-min Son, som jag har hyllat väldigt mycket den här säsongen.
Ja,
8 precis. Nu han är uppe på.
8 är han uppe på, ja. Det är ju, alltså Haaland är ju etta på 13.
Jo, han kommer inte vinna skytteligan, men han smyger ju med spelare som vi håller väldigt, väldigt högt. Och ändå värt att lyfta det att Bowen har gjort en väldigt fin säsongstart där på poängmässigt här också.
Ja, men det är intressant, det är ju, ja, såklart, och Mohamed Salah på 10 på andra platsen. Är det Jared Bowen och Heung-min Son på 8 var? Callum Wilson på 7, han har gjort ett fler än Alexander Isak.
Han har också smugit med, får man väl ändå lugnt konstatera.
För Isak har gjort 6 då. Sen är det Nico Jackson, 6 mål.
Ja, det smyger också med.
Ja, det är med där uppe.
Alltså, säger man vill om Nico Jackson, han har gjort 6 mål på 11 matcher nu. Det är inte fy skam. Det är klart bättre än vad jag trodde, som har varit ganska hård mot den värvningen inför.
Att fyra av de målen har gjorts på de två senaste matcherna.
Ändå. Ja,
så är det.
Sen har han väl 8 gula kort, va, samtidigt, men det är en helt annan femma.
Ja. Hörrni, vi har lite frågor vi ska avhandla innan vi stänger butiken för idag. Fick en fråga från Emanuel Furholm, Tottenham supporter gissar jag, eftersom han skriver så här: Aston Villa, City, West Ham och Newcastle kommande 4 för Tottenham. Tar vi ens en poäng? Ja, det är ju... Så jag tänker att Aston Villa är inte ett bra lag att ställa sig högt mot och vara lite naiv. För att en Ollie Watkins... Jag har PTSD från när Liverpool har gjort samma sak mot Aston Villa. Och Ollie Watkins har fullständigt trasat sönder den där backlinjen med sina löpningar. Det är han ju världsmästare på, verkligen, är som gjord för den uppgiften, så att den kommer de få hantera. West Ham kommer nog inte vara ett lika stort problem, tror jag, men ja.
Ja, men en ska de skrämla ihop.
Ja, och nu får vi hoppas att Newcastles svaga form och långa skadelista hänger med så långt, så har man väl en chans. Men ja, nej, det är klart, det är crunch time för Tottenham nu efter den här bländande säsongsinledningen.
Det är ju frågan om de skulle torska 4 här då, och 6:e raka förlusten totalt. Skulle Ernst komma undan med that's who we are, om man pratar om en hög backlinje? Det är upp till bevis då.
Mm, verkligen. Thomas skriver: vilka är de 3 bästa respektive sämsta lagkaptenerna i dagens Premier League, och vilka egenskaper bör premieras? Själv är det oerhört svårt att se till exempel Brunos kaptens egenskaper, men jag vet ju att åtminstone några i panelen tycker att han är bra som kapten.
Ja, det, jag känner mig träffad. Det är väl för att jag tycker att han bidrar på andra sätt, och man inte ska stirra sig blind på att man ska vara den här typiska kaptenprofiler. En lagkapten kan leda ett lag på olika sätt. Jag tror Bruno Fernandes är en sån som gör det med sin vinnarskalle, med alltså sin kravbild och framförallt med sina kvaliteter. Sen så kanske det inte rimmar så bra med vissa brittiska ögon, hans kroppsspråk ibland, så är det.
Jag tycker att det finns en intressant diskussion kring Jorginho, som ju bar kaptensbinden i lördags, och han är ju en sån typ av spelare som många supportrar tycker är frustrerande, det här med att han med slå passningar i sidled, förutom då mot Sevilla där han verkligen visade att han kan slå de här passningarna också, ja, de här genomskärarna han slog. Det var ju en enastående boll han levererade i den matchen. Men jag tycker det blir så tydligt varför Arteta ändå litar på honom. Just det här är hur han pekar alla sina lagkamrater rätt rätt och säger åt dem vart de ska stå hela tiden. Och man märker det att Arteta blir på något sätt lugnare vid sidlinjen när han har Jorginho på planen, för att det är Jorginho som styr upp det. Så att det där är väl en sån viktig egenskap, att tränaren känner att han har en bra relation till den här spelaren som bär kaptensbindeln, att de förstår varandra. Just alltså sett till alltså det spelsystemmässiga, det tror jag en tränare känner att det är det absolut viktigaste.
Vem är de tre bästa kaptenerna då? Det tycker jag är väldigt svårt i och för sig, men
Kieran Trippier
tycker jag var den som dök upp i huvudet, absolut. Jag tycker ju faktiskt att Ödegård har visat sig vara en väldigt bra kapten för Arsenal också när han har burit den bilden. Jag tycker att han har lyft sig med den. Jag tycker att han liksom utstrålar någonting som gör det bra. Sen så finns det ju väldigt många kaptener som inte kommer på rak arm, kanske på nedre halvan tabellen.
Jag gillar ju Tarkowski liksom, som ja, han är den här mittbacksgeneralen, och ja, det är ju där på något sätt Evertons hela Evertons grundspel sätts, alltså i backlinjen, så jag tycker det är passande på något sätt att han är kapten.
Så kan man ju också vända på det, men som vi pratade om Van Dijk, jag tror att han har vuxit av att få den där kaptensbinden, där han i perioder har sett lite liksom avslagen ut nästan och lite ointresserad. Det är, hans största problem är ju koncentrationen. Om han bara är fullt påslagen, då är han ju den här världsbacken verkligen liksom. Och hans största brist är att liksom koncentrationsmissar. Men det är som att med den här kaptensbindeln så har han liksom höjt sin egen insats lite grann. Jag menar, han är ju kapten i holländska landslaget och så vidare också, så att ganska naturligt för en sån presence att vara kapten också, så att det binden kan jag, för annars hade det ju varit naturligt, ja men vi sätter den på Mohamed Salah, han är vår största stjärna liksom, och han är alltid på planen och han är väldigt omtyckt och han är också en ledare i det här laget, eller på Alexander Arnold för han är vår liksom Liverpool produkt och så vidare, men det känns som det var ett smart drag utav Klopp att sätta den på Van Dijk, just för att det har gynnat honom. Hörrni, klockan har sprungit iväg alldeles väldigt. Vi får tacka för oss den här måndag. Nu är det landslagsuppehåll. Du ska iväg, Makoto.
Så kan det vara.
Vart är det du ska? Vart är det landslaget ska? Jag minns inte ens. Baku var det, va?
Ja, Azerbaijan. Ja. En sån sak. Till den kanske minst intressanta EM-kvalmatchen som Sverige någonsin spelat, med tanke på läget. Viktigt att poängtera.
Då får Makoto åka.
då roteras det friskt i landslagstruppen, om vi säger så, även på Sportbladets sida.
Ja, men det är fint. Men det gör att vi får se vad som händer nästa vecka då. Då är du tillbaka.
Då är jag ju tillbaka. Däremot Sillypodden på torsdag får vi se om vi kan ta dig från AI-navet, eller om du kör din AI-klon där som får lösa hela avsnittet.
Ja, vi ska nog kunna hitta på något. Vi är väl förhoppningsvis tillbaka nästa vecka igen då, och se om vi kan trumma ihop något spännande innehåll från landslagsuppehållet, och kanske blicka framåt då mot en extremt spännande nästa omgång, som ju då inleds med Liverpool-Manchester City. Det blir det är alltid spännande. Pep mot Klopp. Det finns något härligt i den drabbningen verkligen. Hörrni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida, tack Makoto. Vi hörs om en vecka igen.
En podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.